Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hej och välkomna till Morepod. Ove Andersson och Jan Holmqvist har jag bredvid mig. Hur är det med er?
Det är bra. Det är fantastiskt väder ute. Underbar dag idag.
Ja. Våren är nära nu. Eller är vi, har vi vår nu? Vad tycker ni?
Det är början på våren och med start igår. Det var 14 grader och nu känner man verkligen att våren är antågande, så ska det säkert komma lite aprilsnö också, så att det blir riktig vår.
Sen är det klart.
Sen smäller det till.
Sen är det klart, ja. Precis. Ja. Ja, det är härligt.
Bästa tiden framför oss nu.
Härligt. Idag hade vi tänkt prata kring strategiska diskussioner i styrelserummet. Och då har vi bjudit in Ove Andersson.
Mm, tack.
Presentera dig lite, Ove. Vem är du?
Ja, född 59. Har varit egen företagare sedan 20-årsåldern. Jag brukar säga att jag aldrig haft en anställning, och det har jag faktiskt inte haft. Jag har
jobbat, du och Jan, lite lika där.
Ja, egna bolag.
Fast jag har haft anställning också.
Ja.
Och har jobbat som egen företagare i hela mitt liv. Senaste 20 åren, det är faktiskt i måndags här, så var det exakt 20 år sedan jag tog ett sabbatsår, på nästan ett sabbatsår, när jag fick min sladdis. Okay. Hon fyllde 20 år nu i måndags. Ja. Och då sålde jag mitt gamla företag och började i konsultbranschen. Och det har lett till idag att jobba väldigt mycket med managementfrågor och en hel del styrelseuppdrag. Mm. Så att jag har gått den verkligt långa vägen. Mm. Så att jag har med mig jordperspektivet, kanske man skulle kunna säga.
Vi försnackade ju lite här ute i medan vi tog en liten kopp kaffe. Och då sa du så här, vad ska man ha en styrelse till?
Ja, kan man fråga sig.
Det är kanske någonstans där man måste börja.
Ja, alltså det är ju, man kan ju ha den som ett gäng kompisar. De inte kräva så mycket och tycker att det är kul. Det är nog en del som har det.
Mm.
Därefter så kommer det ju lite allvar in i bilden, och det börjar ju oftast med att en företagsägare har sin revisor som bollplank och ställer alla möjliga konstiga frågor. Och sen helt plötsligt så kommer revisorn och så ska vara med i styrelsen, och då kolliderar det ju.
Mm.
Sen utvecklas de tankarna att man vill ha ett utifrån perspektiv, tror jag.
Mm. Men sen, och här pratar vi mycket om ägarledda.
Ajamän, absolut. Ja. Men jag tror inte man är förberedd på vad det innebär. För att man får ju någon som lägger sig i.
Ja.
Och det kan det är man ju inte van vid.
Nej, ägarledda bolag är ju kanske ofta starka personer som driver. Ja. Så att,
och man börjar ta in någon sådär som ställer massa konstiga frågor. Och jag har ju skött mitt företag hemma i köket i alla år tillsammans med frugan kanske. Mm. Eller några bröder eller goda vänner till och med. Och sen så kommer det någon helt utifrån och ställer de här jobbiga frågorna.
Mm.
Och det är klart att då blir man ju lite svettig, kan man ju lugnt säga.
Ja. Och på den vägen är det kanske, och sen utvecklas det till en mer professionell arbetande styrelse.
Och det kan ju vara så att den här ägaren har varit på någon form av seminarium eller någon föreläsning, när man säger att man börjar beskriva nyttan med en styrelse, och då kommer det väldigt mycket främmande ord in många gånger. Det är affärsplan, det är mål, och varför ska jag ha mål? Jag tittar i plånboken hur mycket pengar jag har på kontot. Och det ser fint ut, och så kör vi några år till. Och, man tänker inte så mycket vad är affärsidén och de här bitarna. Men då kommer ju de diskussionerna sakta men säkert upp då.
Ja.
Och sen är det ju i början inte ovanligt att det är väldigt mycket skruva mötter diskussioner i en styrelse. Det finns inte något strategi överhuvudtaget.
Nej, vår lilla käpphäst. Mm. Är vi väldigt dåliga på att prata strategiskt i styrelserummet?
Ja, det är vi.
Om vi generaliserar.
Ja, det är vi. Vi är väldigt dåliga på det. Och det, jag tror att det i mångt och mycket kommer ifrån att vd:n behöver bolla. Han behöver ett bollplank i de här produktionsnära frågorna.
Så och då använder man styrelsen?
Då kommer styrelsen. De är ju där. De sitter ju där. Jag har ju faktiskt bett att de ska vara runt mig. Mm. Men det blir helt fel diskussion.
Och då blir det operativ diskussion istället för den strategiska?
Absolut. Sen tycker jag det att självklart ska det vara lite produktion där vdn får tala om vad han eller hon har uppnått och känna sig stolt lite grann. För det är ju en form av arena för vdn och tala om hur det går.
Mm.
Och få lite cred för det och beröm och de här. Och det är ju viktigt också att man har en arena för det. Men
det är ju också viktigt att styrelsen vet hur det går, så att säga.
Absolut. Sen börjar det också när man får en fråga om man vill vara med i en styrelse. Det börjar ju där lite grann. Att då känner man ju sig väldigt hedrad att få frågan. Man känner sig uppskattad och då ska man ju direkt ställa frågan egentligen varför.
Mm.
Vad är det du, vad ska du ha mig till egentligen i styrelsen? Och då kan du ju sitta på någon form av kompetens eller att du är som person eller liksom, du måste ju tillföra någonting som ligger i linje med var företaget befinner sig.
Absolut.
Och det börjar ju någon gång, så det är viktigt att man också tar den diskussionen med den styrelsen eller det företaget man är tillfrågad om en styrelseplats.
Det är kanske lite viktigt att faktiskt ta med sig den här historiken som du målar upp nu, Ove, när jag då träffar styrelser som kanske är betydligt mer formaliserade och så här. Men många gånger har man ju ändå kommit från den grunden, så att säga. Att från början har det varit någon enstaka person som har kommit in i styrelsen och sen har det byggts på. Men man kanske inte har den professionella historiken, så att säga, hur en styrelse behöver jobba.
Det är ju återigen det här som vi har kommit tillbaka till. Att har du då en styrelse så måste du också ha någon i styrelsen som är lite grann duktig processledare. Att kan vara med när det gäller de strategiska frågorna. Både som bollplank men också som processledare. För det har vi ju sett genom både i ledningsgrupper och det. Att det saknas processledare för att koka ner det och för att sen få strategierna att bli handlingsplaner. Och sen där fallerar det ju rätt mycket.
Det är ju väldigt många av de här duktiga ägarna och som också på pappret är vd då naturligtvis att de kan ju tröttna lite grann när det blir de här visionära diskussionerna för att de befinner ju sig på verkstadsgolvet 24/7 i någon mening då.
Mm.
Och då är det ju viktigt att man lite grann försöker prata med bönder på bönders vis.
Ja.
Det är väldigt viktigt att prata i de termerna som man förstår och inte måla upp det. Och det är precis det du är inne på, Jana. Man måste faktiskt koka ner det här. Och sen så måste man ju ställa sig, vart vill ni komma?
Ja.
Det finns ju faktiskt de som är jättenöjda.
Med där de är.
Precis, vi står här och stampar och levererar 10-15% på omsättningen och är jättenöjda.
Ja. Och det är ju lite besvärligt i det perspektivet när hela Sverige vill, om man säger hela den offentliga sektorn vill ju att små och medelstora företag ska önska tillväxt.
Mm.
Och om halva gänget eller ännu mer kanske faktiskt inte önskar tillväxt i sitt bolag utan är då som du säger förfärligt nöjd med situationen. Så blir det ju en mismatch där egentligen.
Man kan väl säga att får man en fråga om att komma in i styrelse, då finns det också tankar om tillväxt.
Mm.
Det finns det i 8 fall av 10.
Mm.
Men det är också väldigt mycket att många gånger händer det också att man pratar väldigt mycket om förvaltning.
Mm.
Att ta hand om det som finns. Mm. Då får man ju göra det på. Men då får man ju välja personer. Jag är ju inte en person som ska vara i ett förvaltande bolag. För då blir jag lite. Ja.
Rastlös kanske.
Ja, då kliar lite grann i tandköttet.
Ja, vi har ju pratat mycket om det här att vi har stött på mål för företag. Det kan ju vara i styrelsediskussioner men också företagsledningsdiskussioner som man upplever att målen är verkligen uppe i molnen.
Mm.
De är inte riktigt nere på jorden. Hur kommer det sig att det blir så?
Jag vet inte. Men där någonstans är ju att de visioner och målen, man har ju inte varit i de fallen verklighetsförankrade överhuvudtaget, utan det blir ju mer en önskedröm om man spänner bågen. Och det är ju flera bolag så att säga som vi har varit inne i, där man har haft en expansiv, jätteexpansiv plan. Men sen har det liksom, och den har varit på 3 år eller 5 år, och så kommer vi in efter 5 år, så har man liksom kommit 1,5 år på de 5 åren. Och då är det klart att då någonstans är det ju, antingen har du stött på problem, eller också har det varit fel från början, eller också har det varit tajmingen som har varit fel. Men det viktiga är ju då att man gör en korrigering, så någonstans att du inte får en, eller i alla fall att man har en förklaring varför vi befinner oss där vi befinner oss, så ska vi ha kvar samma. Men det gäller ju att se vad för vi vet att tiden rinner på snabbt, och är då målen helt orealistiska, då blir det ju ett ok istället för att det ska bli att spänna bågen och känna att jädra, det här ska vi kunna klara. Och se vad gör vi då för förutsättningar. För det är jättelätt, jag menar, och kasta ut sig, ja men vi ska gå från 100 till 200 miljoner i omsättning. Ja visst, och rätt vad det är så är det en ägarledd som säger, ja men 200 miljoner, var kom den siffran ifrån? Mm. Vilka kunder, och då säger vi, nu måste vi bryta ner, vad har vi för kunder idag? Och vad står de för? Ska de stå för den här tillväxten? Ska vi köpa ett bolag? Eller vad ska vi måste kanske anställa massa mer, en helt ny säljorganisation, och hur är vi, alltså vad kom? Och så kommer en omsättningssiffra och så har man inte gjort konsekvensanalysen.
Jag tror att man behöver ta hjälp i de här frågorna. Och det kan man ju göra på ett sätt med att man tar in människor i sin styrelse. Det är ju ett sätt att ta hjälp. Men jag tror att man behöver faktiskt ta in människor som kan driva den här processen. För det är ju, alltså i 10 fall av 10 så börjar ju de här diskussionerna att man åker på något sätt och så träffas en hel dag och sen pratar man visioner och klassisk SWOT-analys och hot och möjligheter och hela. Och det kokas ner och alla är liksom inne i det modet
och entusiastiska.
Jajamän, och det är bullarna bara flyger på rasterna och man käkar godis. Och sen så när man lämnar detta så står man där med en SWOT-analys som har identifierat ett antal saker som man inte har tagit hand om. Och då behöver företaget någon som kommer in och är väldigt jobbig mot den och talar om, ja men hur då? Mm. Tala om för mig hur är till detta? Mm. Och när? Mm. Och vem? Mm. De måste in i den här processen och sätta igång och riskbedöma. Vad får det för konsekvenser? Vilket är mest bråttom med? Mm. Och man gör inte den här hemläxan. Och det kan göra mig fruktansvärt frustrerad.
Men varför gör man inte? Om vi ska grotta lite, beror det på att det är för jobbigt? Eller att man inte har... Jag upplever ju ofta att man inte man har inte riktigt analysförmågan.
Det tror jag du har. Nej, jag tror du har helt rätt i det. Man har inte kanske analysförmågan. Sen när du kommer hem ifrån den här lunch till lunchövningen eller man har varit iväg, så kommer du rakt ner i vardagen från det här strategiska som kanske har hållit sig på en bra nivå, man kanske har fått ner dokumentet, till att du sen inte avsätter någon tid till att ta hand om din SWOT-analys. Alltså om de här frågeställningarna betyder mycket för dig och du går in för, då måste du hitta tid. När ska jag sätta mig med min ledningsgrupp eller styrelse och diskutera de här frågorna? Mm. Det är ju så att fortsätter man liksom att man åker ifrån ett sånt styrelse eller ledningsmöte och så hem där du har fullt, alltså allt utav vardagliga och problem och folk är sjuka och du ska in med nytt och det ena med det tredje. Jag menar då går det 1 vecka, 2 veckor, 3 och så har det gått 1 månad, sen har det gått 2 månader, så har du inte ens börjat att planera in när du ska sätta dig och boka. Det handlar ju om att blocka tider i sin almanacka för att jobba med frågeställningen med sin styrelse, med enskilda i sin styrelse eller några andra ledningsgrupp. Annars blir det ju, så går det ju 1 år och så ser man, fan vad har vi gjort? Vi har inte hunnit något för att, nej, det har varit så mycket vardag och så har man inte planerat in det. Det är som jag brukar säga till styrelseled. Men planerar du inte in, de flesta brukar jag säga, brukar planera in sina semestrar. Och sen blir man sjuk, då kan man ju inte heller göra. Varför kan man inte planera in när man ska jobba med sina strategiska frågor? från en timme till en halvdag till en dag. Det handlar ju bara om egen, att inte ha någon rutin på att tänka på det sättet, tror jag, på något sätt.
Jag tror att vi lever ju i den här världen. Vi jobbar ju som managementkonsulter allihop som sitter här. Och jag tror att om man tittar till det enskilda företaget, det största misstaget man gör, man bestämmer sig att man ska ha en hel dag i någon form. Och så har man inte riktigt klarat ut målet, utan man säger målet är att vi ska ha en hel dag.
Ja.
Ja, vad ska vi göra då? Och så tar man in någon konsult och liksom så, som gör vissa saker och hjälper en att komma till ett antal slutsatser. Men målet för en sån hel dag måste ju vara att när vi är färdiga med den här heldagen, som också inkluderar efterarbeten, en eller två halvdagar, då ska det ligga en handlingsplan på mitt skrivbord.
Mm.
Det som vi ska jobba efter. Mm. Och om man inte har bestämt det innan, då lämnar man ju den här övningen utan att komma till skott.
Ja. Den ligger inte i en total process.
Nej, och det kan man säga att där har ju vi som jobbar som managementkonsulter och i styrelse, vi har ett jättestort ansvar att inte släppa den punkten.
Mm.
Och dras med av det här härliga som är när man pratar framtid och visioner. Det är ju underbara diskussioner.
Ja.
Men vi måste liksom komma ihåg
det att blev bara som en ö i verkligheten.
Ja,
på något
det här
sätt.
Måste bli någonting. Mm. Och liksom plocka ner det på golvet på riktigt. Så att den här vdn som du pratade om, att den verkligen får ett instrument.
Mm.
Och helst ska vi komma tillbaka efter ett kvartal och fråga, hur har det gått nu då?
Mm.
Mm.
Liksom vara den här jobbiga typen. Mm. Och det blir ju styrelsens uppgift.
Mm.
Att liksom komma där med fingret på vd.
Precis.
Så att man får inte, man glömmer bort målbilden med de här diskussionerna.
Tycker ni att det är så att att man pratar för lite om sälj och marknad i styrelsen? Jag tänker, jag menar, väldigt många av våra teknikföretag, om det är tillverkande företag och så vidare, leds ju många gånger av tekniker, och man har en stor procent tekniker både i företagsledning och så vidare. Tycker ni att man tar sälj- och marknadsperspektivet i tillräckligt hög grad?
Jag tror att man pratar om det på fel sätt.
Okay.
Man har för lite kunskap. Man har alldeles för lite kunskap i detta.
Mm. Det är ju min erfarenhet också. Mm. Att det är mycket lättare att prata om teknikfrågorna så att säga, än om kund- och marknadsfrågorna. Att det är ett lack så att säga i kunskaps.
Och det blir ju en kulturfråga både i styrelse och i företag, men framförallt i styrelsen. Är det en styrelse som består av väldigt mycket tekniker, då gillar ju man att prata skruv och mötter, naturligtvis. Man befinner ju sig där och är trygg i de diskussionerna.
Mm.
Men man behöver verkligen ta in någon som verkligen jobbar med sälj och kommunikation och hela de här bitarna. För får vi inte det med oss, vi kan ju aldrig nå de här målen med att gå ner och ställa oss och uppfinna nya saker.
Nej.
Det kanske redan finns. Det vet man ju inte, för man har ju inte varit ute och tittat.
Nej.
Nu raljerar jag naturligtvis lite grann, men lite grann för att spetsa till. Ja, det saknas kompetens och vägledning.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm. Finns framtiden i styrelserummet? Är framtiden närvarande i styrelserummet? Vi pratade lite här förra om det här med mångfald, kvotering av kvinnor och så vidare. Hur ser kompetensbilden ut i styrelserummet egentligen?
Oj, ja, den är svår. Men alltså, mångfald, det tror jag är ett väldigt viktigt ord när man sätter upp en styrelse. Med mångfald, det kan betyda styrelsens sammansättning.
Mm.
Men det måste också betyda kompetens. Men det viktigaste är ändå att ägaren har på något sätt sagt att man ska ha en styrelse. Och ägaren har någon bild vart man vill befinna sig i framtiden.
Ja.
Den finns ju där, för jag tror inte, man vill inte ha en styrelse annars.
Nej.
Och då är det viktigt att ägaren presenterar det för sin styrelse. För det är ändå styrelsen som som ska liksom ge råd och stöttning till en vd som ska verkställa detta. Då måste vi veta, ja, du vill komma till fördubblad omsättning på 5 år. Mm. Och då kommer ju det här huret in igen.
Ja.
Och bred kunskap i styrelsen. Då får man ju titta, ja, vad betyder det då? Då ska det ju vara en mångfald i den här styrelsen som representerar både gammal och ung. Precis. Det är ju inte länge sedan när vi gick in i den här världen att när man ska googla saker, tittar vi på våra barn idag. De springer väl aldrig och hämtar en bok och letar efter någonting.
Nej.
Det är ju så att vi får påminna oss själva, vi som tycker att vi är bra med teknik när vi tar fram våra mobiltelefoner och googlar saker och ting. Istället för att springa och fråga.
Ja.
Alltså det är ju ett perspektiv. Ja. Alltså dagens ungdom, de läser ju inte mer än ingresser en gång.
Nej. Men har vi det perspektivet? Finns det perspektivet i styrelserna? Det är det som är...
Jag tror att det är rätt trögrott och det är mycket tradition och det är... jag tror att det finns massa att göra det, och jag tror också att det finns en rädsla i det här för det okända.
Mm. Att man ska få in, är man rädd för, ja, att man ska få in någon som inte, som, där man inte,
där man
alls
inte har
samma
kontroll
språk,
och där man inte vet någonting om, och då är det ju tryggare att vara där man är på hemmaplan liksom, där man vet vad det är för. Samtidigt är det ju ett jättehot, och vi har pratat om det i tidigare poddar, att om man då inte vill välja in i styrelsen, så kan man, när man pratar om strategiska frågorna och framförallt framtidsfrågorna, så måste man ta hjälp av de unga. Så då menar vi de som är mellan 25 och 30 eller 25 och 35 så att säga, som är uppväxta på ett helt annat sätt. Och då kan man ju driva vissa strategiska frågor med hjälp av adjungerande som går in så att säga under en period som inte kanske behöver vara en skriven i styrelsen, men de är med och driver en frågeställning som är strategiskt viktig för våran företagets fortlevnad så att säga. Och det kan kanske inte den sammansatta styrelsen som är idag, för man har inte den kunskapen, man har inte det, med den erfarenheten, och det är de yngre, och det tror jag det finns. Så kan man ju gå till det mest, om man inte vill välja in, så kan man göra det på det sättet. Och det, för man då också får ett beslutsunderlag som är rätt för att fatta rätt typ av nya moderna frågor och få den infallsvinkeln. Så att,
som ägare är det viktigt att kliva ur sin komfortzon. Det är ju viktigt att göra det i vissa frågor. Så att,
men upplever du, Ove, att styrelser tar den möjligheten att man bjuder in externa, det kan ju vara konsulter, men det kan ju också vara från universitet och högskola och så vidare, för att spegla den omvärld och den utveckling som man då lever i som företag?
Alltså min erfarenhet är att de som väl kommer till en styrelse, de gör det.
Mm.
För att annars hade det inte funnits en styrelse.
Nej.
Men vägen dit kan ju vara lite guppig. Så
när,
att säga.
Och när du säger en fungerande styrelse.
När man liksom börjar formalisera sig. För det är ju alltså att ägaren, som väldigt ofta kan också vara vd, och försöker kliva ur sin komfortzon där lite grann, och helt plötsligt så kommer det massa frågor, och där är det ju viktigt att, ungefär som vi pratade om tidigare här, att när man åker till den här dygnsövningen eller dagsövningen, att man, ja, vad är målet, alltså vad vill jag? Samma i den här frågan när man ska sätta upp en styrelse. Otroligt viktigt att liksom ställa sig frågan hemma i köksbordet och säga, vad vill jag? Varför gör jag detta? Mm. Och en bra ingång är ju faktiskt att skaffa sig någon form av skuggstyrelse innan man går in i den formella världen. För det får ju en höjd till i ansvarsfrågan om du har reggad styrelse eller inte. Då tycker jag att börja försiktigt med en skuggstyrelse och känn på frågorna.
Mm.
Men ta in en mångfald.
Mm.
Det
och kunskap.
Jajamän. Väldigt viktigt. Och sen får ju inte styrelsen får ju inte på något sätt bli ett med företaget, att man ska bli livegen.
Alltså,
en styrelseledamot är till viss del en förbrukningsvara. Men till viss del finns personerna där också för att bevara någon form av kultur, att bevara tradition, att ha kunskap, den historiska kunskapen om företag, den är också viktig att slå vakt om, för det är ju varumärket. Mm. Det får man ju inte förbruka heller. Nej. Och det krävs ju att man har varit och är ett med företaget. Mm. Så att, visst, det måste ske någon form av föryngring i en styrelse också.
Mm. Men är man för rädd där att man är väldigt, faktiskt skifta styrelseledamöter?
Man lever i komfortzonen där också.
Det gör man. Ja, att det är jättejobbigt att säga att nu skulle jag vilja byta.
Mm. Kommer det in en ny.
Men är inte grejen där att man redan från början inte får förespegla att det här är ett 10-årsmandat på något sätt? Att man redan från början säger jag skulle vilja att du gick in 3 år i min styrelse, eller?
Mm. Ja, ja.
Eller?
Jo, men så är det. För det är ju också så att om man tittar på sig själv när man kommer in i ett helt nytt företag, det är ju helt fantastiskt. Dels får man nya vänner,
ja.
Och flera av dem blir vänner för livet. Du får lära ett helt nytt företag. Och känna. Och det är ju också så att du som styrelseledamot, du utvecklas ju också. Ja. Både som människa och i din profession på de här 3 åren. Mm. Så efter 3 år så kan det ju faktiskt vara så att du får ett utökat ansvar i styrelsen.
Mm.
Att ta hand om det. Så att det betyder ju inte att du ska liksom försvinna från styrelsen. Men det är ju viktigt att man pratar om varför man sitter i en styrelse.
Ja. Men jag bara tänker om man inte förespeglar att man sitter där på livstid. Utan förespeglar, då på något sätt så kan ju beslutet omprövas.
Mm.
Du kanske fungerar alldeles utmärkt och samarbetet bara växer. Mm.
Men därför är det ju väldigt bra att om man inte har jobbat, för vi sa ju det när vi satt och drack kaffe förut, att ägarledda bolag, majoriteten, har ju ingen styrelse arbete professionellt. Nej. Överhuvudtaget. Vi har jag vet inte, det kanske finns statistik på det, men så där är ju första steget att våga ta in några främmande som inte är så allierade som du är som ägare, och börja med det steget och då också lära känna, för att det handlar ju om att våga gå utanför sin komfortzon, våga ta hjälp utifrån så att säga, och inte vara produktig i alla frågor. Så det är ju steg egentligen som man kanske kan ta detta också, och som kanske kan vara våran uppmaning.
Och jag tror också att det är viktigt att man i det läget när man skaffar sin styrelse, oaktat om det är en registrerad styrelse eller skuggstyrelse, så tror jag det är viktigt att man kanske rent utav har någon form av projekt eller idé, vad ska styrelsen jobba med?
Ja.
Det, och då kommer vi tillbaka till de här strategiska sakerna som är så viktiga, för att en styrelse ska ju inte kanske jobba med det operativa, även om många tror det. Utan, men givetvis så ska man ju få på varje styrelsemöte, man måste ju få nuläget.
Mm.
Att den som är vd måste ju kunna få berätta om hur det är att känna sig framgångsrik.
Ja.
Men självklart ska vi ju själva i styrelsen säga, när är företaget framgångsrika då?
Mm.
Bortsett ifrån pengar.
Mm.
Ja, det är väl när vi har fördubblat omsättningen i 5 år. Och då kommer ju den här strategiska diskussionen i att hur mycket tid på styrelsemötet ska vi ägna åt strategi?
Mm.
Och hur mycket ska vi gå på skruv och mötter? Mm. Och det är liksom 80-20-regeln, den är fantastisk att tillämpa i många fall. Och jag tycker att man ska tillämpa 80% diskussion i styrelsen kring de strategiska frågorna.
Precis, och kanske avgränsa det operativa på ett väldigt tydligt
sätt. Men hur är det? Är det tvärtom?
Ja,
2080.
Ja, det är det. Men, och då har man ju som styrelseledamot ett ansvar att man kan ju faktiskt ställa sig på frågan. Det känns ju som jag sitter på ledningsmöte, jag kan väl gå ut och dricka lite kaffe och komma in om en timme igen då.
Mm.
Så att man får faktiskt sätta ner foten. Mm. Så att det är jätteviktigt.
Och kan du som styrelsemedlem, kan du tillföra något egentligen när diskussionen blir så superoperativ?
Ja, det, alltså,
det kan du kanske som företagare.
Jag kan göra det alltså, väldigt generellt, men jag måste ju hålla fingrarna borta från syltburken, för alltså, oavsett om det är ren produktion eller tjänsteproduktion så är ju i dess grundvalar så är det ju mycket samma sak om man pratar om att man ska fatta beslut om både det ena och det andra. Men det är ju viktigt att få bort den diskussionen.
Men, men jag upplever ju att det är väldigt få som vågar säga det under mötet. Utan däremot så upplever jag att om någon börjar i de operativa frågorna så, så hakar alla andra på. Så liksom, det blir tvärtom. Istället för att, min erfarenhet är att istället för att någon ställer sig upp och säger så här, är det detta vi ska, och då kan man säga okej, vi kan prata den här frågan, men det gör vi nu 10 minuter.
Ja.
Sen måste vi ändå gå, vi har en agenda här, och där vi inte har börjat med första punkten, och nu är klockan och vi ska bara sitta här förmiddagen, jag vet inte hur vi har tänkt. Så, men jag upplever inte att någon ställer sig upp och gör, alltså, man måste inte vara...
Men det är ordförandens ansvar.
Ja, precis.
Det är utan den som leder med.
Jag upplever ju mer att man hakar på det, och så blir det en halvtimme i den här frågan, och sen kanske den rinner ut i... Men den hörde inte till agendan överhuvudtaget.
Nej.
Sen, liksom disciplinen...
I vardagsstyrelsearbetet så är det ju faktiskt att det dyker upp frågor som är av produktionskaraktär, om man får uttrycka sig så.
Mm.
Som faktiskt man måste ta diskussionen i styrelsen. VD:n har helt enkelt gått torrt.
Mm.
VD:n ska ju ha sin styrelse att kunna prata även om det.
Ja.
Men då får man vara överens om det.
Att man ska ta det just den dagen vid det tillfället.
Välkomna, nu är vi här idag. Vi kommer att börja första timmen med den här frågan. För det är kritiskt just nu.
Mm.
Då får vi ta oss an den i styrelsen. Ja. Men sen ska vi ha klart för att innan vi kommer till styrelsen så ska jag ju fått ett underlag.
Mm.
Jag ska ju kunna vara påläst, jag ska kunna fundera på det här lite grann. Så att där har ju också den som leder styrelsen ett jättestort ansvar att skicka ut information.
Ja.
Annars får jag ingenting tillbaka.
Nej.
Då kan jag lika gärna gå fika med gänget.
Mm.
Så egentligen är lite skit in, skit ut också i styrelsearbete.
Absolut. Alltså får jag inte chansen att vara förberedd, då kan jag ju inte ge någonting.
Nej.
Så att, och liksom ha den där bolla lite grann. Så att komma till ett möte där man får underlaget på bordet. Ja, det är ju nästan som man... Ska vi ta beslut om det här på nästa möte?
Mm. Mm.
Det blir ju lite så.
Mm. Ja, det blir ju det.
Mm.
Hur stor roll, med detta sagt så att säga, hur stor roll har styrelserna i små och medelstora bolag? Om man liksom ska försöka gradera, de kan ju faktiskt vara nästan noll då, om man inte får det fungera överhuvudtaget.
Nej. I de strategiska frågorna som jag förutsätter finns, så har den jättestor betydelse.
Mm.
För man, alltså, det är ju styrelsen som fattar beslut om vad ska vi jobba med den kommande femårsperioden då?
Mm.
Om man nu har fått den här strategiska frågan på bordet på ett bra sätt. Och den ska man ta hjälp med.
Mm.
Och sen så får man det nerkokat. Och det är ju vanligtvis att man har det årets mål. Man har 3 året och man har 5 året. Sen finns det kritiska barriärer som vi ska klättra över. Mm. Och det kanske vi får jobba med ett par, 3 år innan vi har tagit den biten då.
Mm.
Men vi ska ha ett antal mål som framförallt ska vara rimliga.
Mm.
Och det ska vi jobba med. Mm. Och säga att de är 5 stycken mål. Då får vi ju, hur ska du nu göra med detta då? Mm. Vad kan vi tillföra? Vad kan vi hjälpa dig med? Mm. Det kan vara liksom att man måste ha nya lokaler. Man måste etablera sig på ny. Det kommer ju styrelsens nätverk in.
Ja.
Alltså de ska ju vara behjälpiga där med, till vd:n och liksom ringa lite samtal. Öppna lite dörrar.
Mm.
Komma med kreativa idéer.
Mm.
Och det kommer styrelsen. Och med det sagt så, alltså, styrelsen påverkar jättemycket.
Mm.
Framförallt i hastighet.
Mm.
Om man har liksom, hjälper man till, då får man ju upp tempot i en förändringsprocess.
Mm.
Så att, men man måste vara klar för sig hur, vem och när.
Om ni två, Ove och Jan, skulle lämna till våra lyssnare ett enda råd kring styrelsearbetet och de strategiska diskussionerna, vad skulle ni lämna med för råd då, som en liten avrundning?
Ja, först skulle jag vilja säga att en uppmaning till alla ägarledda bolag som lyssnar på detta, att våga gå ut ur din trygghetszon. Skaffa dig en, till att börja med då, en skuggstyrelse där du funderar igenom vad du själv vill, så att säga, och ta det som första steg till att sen välja in de ordinarie i sitt bolag. För det finns jättemycket duktigt folk som kan hjälpa dig på vägen till att nå dina mål, och där är flera hjärnor mycket mycket bättre än en hjärna. Så våga lita på folk och ta det steget?
Det är framförallt att bestämma för vad det är ni ska göra. Bestämma för vad det är ni ska göra. Och sen när ni väl har gjort det så jobba med det enkla. Enkelhet. För att när man svårar till saker, då får man liksom, då får någon ringa i klockan och säga nej, nu får vi börja om lite grann. För när det blir komplicerat, då kommer man aldrig fram. Så enkelhet, det skickar jag med.
Det skickar du med.
Ja.
Och jag måste ju skicka med, apropå mångfald, att det finns ju väldigt många kompetenta kvinnor. Så att få in en och annan kvinna i styrelsearbetet kanske inte är fel.
Absolut.
Håller ni med?
Absolut.
Absolut.
Ja. Ni som lyssnar, har ni frågor? Gjorde det här att ni vill diskutera med er, så hör gärna av er. Både jag och Ove, tror jag, ställer upp och diskuterar kring de här frågorna.
Det gör vi definitivt.
Så nu går vi ut i vårsolen, eller vad gör vi?
Ja,
lite luft.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Hej då!